och välkomna till Kurieras podd Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och i den här podden intervjuar jag intressanta och spännande personer med koppling till hälsa. Och med mig här idag har jag Charlotte Erlandsson Albertsson som är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. I över 40 år har hon forskat på aptitkontroll och hälsosam mat. Och hon är en flitigt anlitad föreläsare som skrivit flera böcker i ämnet. Välkommen Charlotte!
Tack, roligt att vara här.
Så kul att ha dig här också. Tack. Hur mår du idag?
Ja, men jag mår alldeles utmärkt.
Ja?
Jag tänker att egentligen är det rätt fantastiskt att vi har det så pass bra ändå. Och på något sätt så vill man låta det här missmodet som annars finns i samhället, det får man plocka undan och tänka att egentligen har vi det ganska bra.
Tror du att vi har blivit bättre på att leva i nuet när det är så mycket som händer just nu i världen som man inte riktigt kan, det är svårt att smälta det och man kanske hittar ett sätt ändå?
Ja, jag tror att fler och fler börjar förstå att det här måste jag göra för att klara, för det blir för mycket information och man känner sig stressad. Och det klarar vi inte tillika med våra vanliga uppgifter. Så att det gäller att göra det lilla sammanhanget för sig själv och de nära och de man som är aktuellt för en. Och där tror jag det är väldigt värdefullt att ha den inställningen.
Och se glaset halvfullt istället för halvtomt.
Precis, den inställningen. Och se det liksom lite mer som en, att man ska vara tacksam.
Jätteviktigt, i absolut. Du har ju jobbat med matforskning i hela ditt, större än ditt yrkesliv,
ja,
i över 40 år.
Ja.
Finns det någonting du inte kan om mat? Det
finns massor, för det kommer nya maträtter och nya kemikalier hela tiden. Alltså det, vi pratar ju om den processade maten, så att det är hela tiden nyheter som kommer.
Vad är det som du tycker är så intressant med mat?
Ja, för mig är det så fascinerande att vi med maten påverkar hur vi mår, både psykiskt och fysiskt, och att det har så pass tydliga effekter att jag kan bli glad av någonting, jag kan bli få besvär av någonting och det här tål jag inte. Det händer så mycket och det är ganska så omedelbara effekter och sen kan det ju gå över i kroniska effekter, men det bästa är om man liksom talar med sig själv och förstår vad är det jag ska ändra på.
Mm. För 40 år är ju väldigt lång tid och ha forskat kring mat, och hur skiljer det sig liksom forskningen från när du började och nu?
Ja, alltså den stora skillnaden är ju att då när jag började, då var man ju mer inriktad på att fettet var till exempel farligt. Och då gällde det att studera så mycket man kunde kring vad är det för fetter vi äter. Och vi skulle undvika smör och ister och vi skulle äta margarin och flora och alla dessa flytande saker. Så att och alla var helt överens om det och det var ett sånt här 100% genomslag. Men sen har man ju efterhand, har det ju ändrats. Så plötsligt är margarin farligt och innehåller det härdat, eller delvis härdat fett. Och då har det genomgått en väldigt brysk behandling innan det står på min liksom tallrik på köksbordet. Och då får man liksom ändra sina inställningar, och nu är ju fett till och med lite nyttigt. Så att jag menar, och det tycker jag det är många som undrar över detta. Hur kan någonting som en gång har varit nyttigt, onyttigt bli nyttigt? Hur kan ni ändra er så 180 grader? Och då säger jag det är ju egentligen processningen, det är hur det har behandlats innan det kommer till mitt mun, till min mun. Det är det handlar om.
Det är där, ja precis, det är exakt
där
det
handlar
om.
Någonting.
Ja. Du var ju också en av de första som berättade att alltså kombinationen av fett och socker kan skapa ett beroende som är svårt att ta sig ur. Idag är vi ju kanske lite mer medvetna om det, men hur togs det emot när du...
Ja, alltså stämpeln beroende, det har man ju traditionellt satt tillsammans med alkohol och nikotin. Men att sätta ihop det med mat, det tyckte man ju var väldigt tveksamt. Så då blev man ju liksom, nej. Men om man verkligen tittar vad det innebär att vara beroende, så är det ju det att man... inte mår bra. Alltså, jag menar, det börjar med att man mår bra av någonting som man tycker är gott, till exempel socker och fett. Och sen börjar man äta mer. Och sen kommer den tredje fasen, det vill säga den abstinensfasen. Det vill säga, om jag inte får detta så kan jag överhuvudtaget inte gå upp ur sängen. Alltså det är lite det där att plötsligt så har kroppen anpassat sig. Och jag klarar mig inte utan detta. Och det är det som är beroendet.
Mm. Och det kan ju vara väldigt svårt att ta sig ur.
Det kan vara väldigt svårt. Och jag har ju träffat personer som mitt i ett samtal... Nej, men nu måste jag åka iväg och handla socker. Eller, du vet, liksom, man lämnar något viktigt för att göra detta som man tycker verkar helt oviktigt. Men för dem är det så centralt.
Och man kanske inte tar det på allvar lika mycket när det handlar om mat, till skillnad då från alkohol och droger och så.
Som
är mer laddat.
Ja, precis. Och jag menar, när det gäller alkohol och inte minst rökning, så har du ju successivt med rökning har man ju varit väldigt framgångsrik. Det förbjöds och det blev små rutor där man skulle stå och man skulle gå ut, och det togs på väldigt allvar. Och alkohol, jag menar, systembolagen har ju inte öppet på lördagar och sådär. Så det var ju också restricted liksom. Men mat, 24 timmar öppet om dygnet. Alltså det är en helt annan inställning. Det där behöver vi inte bekymra oss över. Och det är väl det vi får kämpa mot.
Och det är ju relativt billigt också med den här dåliga maten. Och snabbmat och chips och godis. Det är lättillgängligt och... ganska billigt, så att alla kan köpa hur mycket som helst nästan.
Ja visst, och mat, när jag växte upp och det var ju mat dyrt, men nu är mat billigt, och den i särklass billiga maten, det är den som inte är så bra för oss. Det är ju den här läskedrycks, pommes frites, allt det där.
McDonald's
är väldigt... billigt, så kan vem som helst ha råd till.
Exakt. Och ja, när det gäller fetter så är det ju inte, det vi pratar om nu är ju de dåliga fetterna, de som är mättade,
just det,
som man säger, i choklad och bakverk.
Ja.
Det finns ju otroligt många nyttiga fetter.
Absolut.
Också. De är ju, kan man ju faktiskt äta ganska mycket av.
Ja. Jag tycker att man ska tänka så här. Det vi ska äta, det är det vi inte själva kan tillverka. Och vi kan ju inte tillverka de här långa fetterna som innehåller, som är omättade och som är bra för oss. Som finns i fisk och som finns i nötter. De kan vi inte tillverka, och finns också i frön. Alltså ska vi äta fisk, nötter och frön. Och vi kan inte heller tillverka de oljor som finns i olivolja och rapsolja. Så vi ska äta alltså växtoljor. Så att det är ju lite grann det som är vårt sikte i alla fall. Tycker ju folk alltid att det är lite gott med korv och sånt där. Men det kan man ha till högtider.
Ja, precis. För jag tror att grejen är väl att inte utesluta allt som man tycker om helt, för då går det, då det är ju då man kanske faller dit hela tiden, att det, man vill ha något kanske att se fram emot ibland.
Ja, verkligen. Ja. Alltså det, vi måste ha en tillåtande inställning. Men det är självklart att vi ska äta det som är jättegott, för då mår vi väldigt bra. Och jag tycker man snarare ska ha den här inställningen att man ska längta till detta och få lov att göra det och veta att man får det.
Mm.
Och det är klart att vi har våra högtider, men man kan på helgen så kan man äta lite annorlunda på vardagen och göra det lite festligare, precis så som man vill ha det.
Är du svag för något som inte kanske är jättebra?
Ja, jag är väldigt svag för ost. Mm. Det kan jag bara frossa i om jag får lov. Och likaså bröd.
Ja, bröd är gott. Nybakat bröd.
Alltså, kom till jämfört med något annat.
Men du vet hur man äter med måtta.
Jag försöker veta och så. Ja.
Mm. Du är ju aktuell med en ny bok.
Ja.
Den smala lyckan. Professorn med nyckeln till viktkontroll.
Det stämmer.
Och den tar ju upp dina två stora upptäckter.
Ja.
Kan man säga. Ja.
Det stämmer.
Inom forskning. Ja.
Ja, just det. Och de upptäckterna, det handlar ju om att hur jag kom in på aptitreglering. Mm. För jag hittade nämligen ett ämne då som producerades i tarmen, i kroppen, som var ett aptithormon, det vill säga som egentligen då fungerade som en mättnadssignal. Och på det sättet så kom jag ju in i och fick samarbete med amerikanska och japanska forskare som visste mycket mer än vad jag själv gjorde och som kunde förklara vad som hände och bedrev forskning kring detta. Och då fick jag liksom för första gången klart för mig att aptitkontroll, det har ingenting med känslor och dåligt samvete att göra, utan det finns ju en stark biologi bakom.
Så, jätteintressant.
Alltså vi är styrda och kroppen kan man inte lura, den säger vad vi ska göra. Ät nu, för nu så är du hungrig. Stoppa nu, för nu är du mätt. Mm. Så det är ju liksom, för kroppen tål inte att bära omkring en massa extra kilo. De alla extra kilo fett hamnar ju på fel ställen. De hamnar i blodkärlen och så får vi åderförkalkning.
Ja. Och vissa saknar just de hormonerna som säger till när du ska vara mätt.
Ja, ja visst, och då blir det ju gärna lite mer. Mm. Så att det här är ju liksom ett samspel mellan olika ämnen och det gäller bara att få till det så att de finns på plats och fungerar.
Och det måste ju också kännas väldigt bra för de som är kraftigt överviktiga och får känna den här skulden och skammen att de har dålig karaktär, att de inte kan sluta äta. Men det kanske inte alls beror på det då, utan det beror på att...
Absolut, för många överviktiga, det enda de tänker på är att de ska gå ner i vikt och att de är usla. Så att det har blivit en olycklig förskjutning i tankeverksamhet och tänkandet kring detta. Utan det är något ämne som inte verkar riktigt lika bra som hos andra. Men man kan hjälpa detta ämne, som då detta hormon som finns. Så det är det man måste göra.
Ja, för det var det som var min nästa fråga. När man väl vet det, för det kan man då kolla upp, antar jag.
Ja, visst.
Hur går man vidare efter det?
Ja, då gäller det ju liksom att fokusera på vilket hormon är det som saknas och ska vi äta mer av det för att få fram detta hormon. För att man tror att det här med, eller forskare menar nu idag att vi har väldigt specifik reglering av våra hormoner. Vi har vissa som stimulerar intag av kolhydrater, andra efter fett och andra efter proteiner. Så att det är mycket mer specifikt. Kroppen talar om för dig vad du behöver. Och när du är mätt så blir du mätt för att du har ätit tillräckligt med protein eller tillräckligt med kolhydrater eller tillräckligt med fett. Mm. Och det betyder ju också att om jag har ätit jättemycket protein så kan jag vara sötsugen. Alltså då kan jag känna att jag behöver lite kolhydrater.
Exakt så, ja. Vilket inte liksom, man förstår inte hur det kan bli så.
Nej, men det är ju denna balans som kroppen vill ha. Och i synnerhet kvinnor som har ätit väldigt proteinrik måltid känner att nu måste jag ha något sött, annars fixar jag inte detta riktigt.
Jag känner igen mig.
Jag känner likadant. Ja. Alltså, så att, och då så tänker man det här rätt fascinerande egentligen. För att vi har ett litet system som sitter och räknar på vad vi har ätit.
Ja,
och sen talar om för oss.
Ja. Jag hade några vänner över på middag i helgen och då berättade en man där att han kan äta hur mycket som helst. Han blir inte mätt.
Nej.
Och han får inte mättnadskänslan.
Nej.
Och han försöker liksom själv hantera det genom att till exempel gå och lägga sig väldigt tidigt så att han inte går och tar den där natt- eller kvällsmackan. Men jag har liksom inte reagerat på det så mycket innan eller hört. Jag har nog också trott lite att ja, men man äter liksom kanske för mycket för att det är gott. Så.
Ja, visst. Mm. Ja. Nej, alltså det där är liksom ett signalsystem som talar om för oss vad som gäller.
Jätteintressant. Och då finns det olika sätt att hantera det då helt enkelt.
Ja, visst. Mm. Det är ju det som är utgångspunkten, att vi vet att det finns ett system. Mm. Och sen kan man börja och jobba med det.
Mm. Ja, vilken fantastisk upptäckt.
Ja, det var väldigt roligt. Och vi var liksom... Jag har inte varit ensam i detta, utan det har ju varit internationell nivå med alla dessa olika hormoner som styr det här specifika ätandet. Så att det är lite fascinerande.
Jättespännande. Sen är det en annan stor upptäckt du har gjort, och det de här tylakoiderna som finns i spenatblad och som håller dig mätt i upp till 6 timmar och tar bort sötsuget.
Just det.
Berätta om hur du upptäckte detta.
Denna upptäckt gjordes ju genom att jag med min make som nu är borta, men som var professor i biokemi och som jobbade med växter och fotosyntesen, det vill säga hur växterna bär sig åt för att ta energin från solen och också omvandla den i näring. Och då så när vi satt och talade så sa jag att, och jag hade ju sysslat redan med aptitkontroll, och då frågade jag honom, jag skulle behöva ett ämne som innehåller då vissa lipider och som det stoppar, det främjar mättnad. Och då säger maken, ja men det finns ju i de här tylakoiderna i hans gröna växter. Jag har en liten förpackning på jobbet, så den kan vi ta hem och så kan vi se hur det funkar. Och så gjorde han det och löste upp det i vatten. Och det var början på det hela, och det smakade ju väldigt mycket gräs, men i alla fall.
Men jag tycker bara det är så... Fantastiskt, ni sitter där vid matbordet liksom och pratar vad ni har gjort idag. Liksom.
Just det, ungefär så.
Ja, och bara hitta liksom den här liksom kopplingen.
Alltså det var helt oväntat. Och jag hade ju alltid drömt om att vi skulle samarbeta, men våra fält var så långt ifrån varandra man kunde komma. Och så plötsligt så hittar man genom detta kökssamtal.
Ja,
det fanns
underbar.
En beröringspunkt. Det
för ni två, ni träffades på Lunds universitet.
Ja, det gjorde vi.
Ja. Ja, och var väldigt unga då? Eller?
Ja, jag var i alla fall 30. Så att man hade ju lite framför sig. Och maken hade redan haft sin karriär, men jag var lite på väg så uppåt. Så att jag jobbade ju på. Men vi bildade familj och vi hade väldigt roligt och vi trodde ju mycket på den goda maten och åt mycket tillsammans och sådär, och med det goda samtalet, det var det som var det viktiga. Mm. Men då säger barnen ibland, måste ni prata forskning?
Ja, det kan man ju förstå.
Det kan man ju förstå lite grann.
Men det var liksom som både ett jobb och ett intresse.
Ja, det var ju det. Det var liksom ett 24 timmars intresse kan man säga. För vi hade väldigt roligt tillsammans av det.
Ja, gud vad roligt.
Ja.
Jag bara tänkte komma tillbaka till de här tylakoiderna.
Ja.
De finns ju då i spenatblad. Men det är ju inte så att du kan bräka i dig spenat och få
ut. Nej, alltså spenat kan vi ju äta. Men vi kan inte tillgodogöra oss dessa tylakoider. För de är ju inne i bladen. Och varje växtcell är omgiven av cellulosa. Och vi kan inte spjälka cellulosa.
Nej.
Vi är inga gräsätare som kor och alla andra djur.
Idisslar.
Som idisslar. Sådär. De kan få till det, men det kan inte vi.
Nej.
Vi är mer exklusiva på något sätt. Vi ska ha det som redan är fritt.
Och då tog du fram ett extrakt,
ja,
helt enkelt.
Och då tog vi fram detta, och det är ju väldigt skonsamt, för där är ju inga organiska lösningsmedel, utan det är ju bara mixat och centrifugerat, så att vi fick fram de här tillakviderna, och det känns väldigt skönt, så att det inte är någonting som är på något sätt behandlat.
Mm. Hur används det då? Används det inom vården?
Ja, alltså vi har inte kommit så långt. Nej. Utan vi har en produkt, så att den kan man då köpa och på det sättet få hjälp med sin aptitkontroll. Framförallt är det ju det här sötsuget som folk har väldigt svårt att motstå.
Mm. Ja, nej, men det låter som en fantastisk upptäckt. Och så många kan ha jättebra hjälp.
Ja, ja, visst. För det, alltså det här sötsuget, det är ju lite grann, vi äter ju idag inte bara för att vi är liksom genuint hungriga, vi behöver liksom ha energi, utan mycket av ätandet i det moderna samhället, det är för att jag nu känner att jag behöver ha en liten avkoppling helt enkelt. Mm. Och då behöver jag inte ha en stor portion med potatis och sånt, utan vi bara har något lite smått. Och det där lilla småa, det är liksom det som är så svårt, det är en bit choklad, det är en sötbulle. Och det där,
och svårt att sluta liksom,
och svårt att sluta, för det finns ingen naturlig slut på det, utan ta en till och så en till, så är man inne i det här.
Ja,
det går liksom att addera sig.
Det äts till att ta slut.
Tills det tar slut, ja. Precis.
Ja. Och det är ju faktiskt, alltså, vi pratar ju om övervikt och så, men just att äta mycket socker, det är ju inte bra för någon.
Nej,
så att det är inte bara liksom för dem som behöver gå ner vikt.
Nej,
så, utan det är
sockret är ju bra i små, små doser, men i höga doser så får vi väldigt många problem, för att det reagerar med kroppens protein och det blir inflammation av det.
Mm. Ja, jätteintressant. Hur ser du förresten på en antiinflammatorisk kost?
Jo, alltså jag tror att den är väldigt viktig. Vi behöver, och för vi har en låggradig inflammation. Dels från fettväven, som när den blir för stor så kommer den att skicka ut inflammatoriska hormoner, men också dessa tillsatser som finns i den ultraprocessade maten, det är främmande för oss, och då får vi en inflammation av det, så att det är mycket av den mat som vi äter idag som framkallar inflammation, och då får vi liksom försöka hitta den mat som inte gör det. Och därför så tycker jag att det är ett viktigt kapitel.
Ja, och allt fler får ju problem med olika magåkommor som Crohns sjukdom och cytkolit.
Ja, man känner sig svullen. Ja, det är många IBS. Som känner, och det tycker inte att de känner igen sig själva. Mm. Och då är inflammatoriska tarmsjukdomar, Crohn och ulcus, ja precis. Mm.
För länge sedan så skulle man ju tycka att inflammation, det är ju sår eller någonting man liksom kan ta på, inte, alltså inombords, kunde man nog inte riktigt kanske då koppla det till att...
Nej, det är sant. Ja. Och nu har det skett en utvidgning av begreppet inflammation. Det är för kroppen något främmande. Så det är bakterier och virus är främmande partiklar. Men mat som är processad, den är främmande, och då blir det en inflammation.
Mm.
Det är något som inte den har sett för.
Exakt.
Så att det är väldigt viktigt.
Verkligen. Jag tänkte att vi skulle ta oss till Frankrike nu.
Ja, gärna det.
Ja. Nej, men det är jättespännande att båda dina forskningsresor har ju varit i Frankrike.
Ja.
Och hur kom det sig från början att det blev Frankrike?
Ja, från början var det ju så att när jag hade disputerat, och det jag sysslade med min doktorsavhandling, matsmältning och fetter, det fanns bara en forskargrupp i hela världen som sysslade med det, och de fanns i Marseille. Mm. Så att det var i Frankrike, och de var väldigt intresserade av att vi skulle, att jag... De ville ta emot mig, och så kunde vi fortsätta och forska tillsammans. Så det var liksom från början en mer en forskningsöverenskommelse. Men sen så tyckte jag att Frankrike passar mig väldigt bra. Alltså du kommer försvinna där i Marseille. Ja. Kommer hamna någon annanstans. Men för jag var singel då. Ja. Men jag tyckte om den franska stilen och maten och hela organisationen. Det är ju, jag menar, det är väldigt mycket ordning och reda. Mm. Men samtidigt mycket kultur och... Mm. Och det är klart, i Marseille var det ju dessutom lite varmare än i Lund.
Ja, det låter helt underbart.
Ja, det var så fantastiskt.
Andra men färger. Du var ganska ung då, det var i början av din...
Ja, jag var 25 så att jag var väldigt ung och var liksom första utlandsresan på riktigt. Mm. Så man tog till sig, men alla var oerhört vänliga. Mm. Jag säger det alltid, om ni vill möta vänliga människor, åka utomlands. Alltså folk är så otroligt hjälpsamma. Det är liksom helt fantastiskt.
Och det hjälper ju när man kommer själv.
Ja, visst.
Och inte vet riktigt hur allt funkar.
Nej, man är tuffartigt och sådär. Så att man möttes av en väldigt hjälpsamhet.
Hur länge var du där?
Jag var där i 2 år.
Du var där i 2 år?
Så att jag hade först ett stipendium i 1 år och sen förlängde vi det. Så att det blev nästan 2 år, ska jag säga. Så att det var väldigt roligt.
Och sen åkte du hem.
Sen åkte jag hem.
Träffade din man.
Och träffade min man. Jag fortsatte mina läkarstudier och sen träffade jag min man. Och sen fick vi familj. Och sedan så fanns det då möjlighet att åka ut igen. Mm. Och då är vi nu i slutet på 2000-talet. Mm. Och då fick jag ett nytt sånt här forskarstipendium i Paris.
Mm.
Och det var ju då inför millennieskiftet, så vi bodde via Eiffeltornet, så det här var en nedräkning där till år 2000 varje dag. Vi skrattade åt
detta.
Det var liksom roligt. Men där sysslade man ju då med värme, hur vi alstrar värme. Och jag säger det, alltså, vi har egentligen väldigt bra gener här i Sverige, för vi har gener som hjälpa oss att hålla upp värmen eftersom det är kallt här. Och det är väldigt hälsosamt. För då håller vi igång.
Spännande,
Och där hade man hittat flera sådana proteiner som håller igång proteiner som producerar värme. Och som då betyder att istället för att det jag äter omvandlas i fett som lägger sig här, så omvandlas det i värme. Och det behövs ju i kalla länder och små barn har ju mycket av de här proteinerna i den bruna fettväven som vi kallar det. Men även vuxna har det kring de stora kärlen. Man har ju funnit att folk som arbetar utomhus har mer än de som sitter inne på kontor. Så att jag tycker att vi ska vara ute så mycket det går. Och gärna frysa så mycket vi kan utsättas för det.
Och det är ju bra att utsätta sig för kyla också.
Lite frivillig kyla är aldrig fel.
Vinterbad är vinterbad, väldigt populärt.
Ja, toppen.
Jag har gjort det en gång.
Ja.
Och det var ju en fantastisk känsla efteråt.
Efteråt är det en fantastisk känsla.
Det är liksom, man känner ju sig lyrisk.
Lite
Ja, och det är väl det som kanske då... få många att göra det igen och igen och igen.
Ja, just det. Och det illustrerar väldigt tydligt vår fysiologi. Vi utsätts för någonting och sen, som är lite besvärligt och kämpigt, ner det där kalla vattnet. Och sen så kommer vi in i någonstans och plötsligt är värmen lyxsaliggörande. Alltså, det är de här extremerna som gör skillnaden.
Man behöver inte dricka alkohol.
Nej, man behöver inte det.
Man får den här ändå.
Man får ändå finna av detta. Ja, det är helt riktigt. Så att, men så lever vi en grå tillvaro, allting likadant hela tiden. Då behöver vi lite alkohol. Men här kan man liksom själv skapa detta.
Ja, fantastiskt.
Så att det är helt underbart.
Jag tycker det är så roligt också. Jag läste att din man följde ju med. Men det var inte så att han jobbade, utan han var hemma.
Han var hemma då. Och det var en rena lyxen, måste jag säga. För att han skötte allt det där och gick och handlade mat och hämtade dottern på skolan. Och jag gjorde det som jag då egentligen skulle ha gjort. Men så att allting blev, var väldigt smidigt på något sätt.
Och han hängde med de andra hemma.
Och jag visste, han hade så trevligt. Han var så nöjd. Så att det var kul.
Var det svårt att åka tillbaka till Sverige?
Så? Ja, alltså sen tyckte man, här skulle vi ju kunna bo. Alltså det är ju lite fascinerande det där att man anpassar sig. Och då så sa ju de omkring oss att stannar man borta 5 år eller något, sen är man fast här. Så att det är klart, man hade mycket väl kunnat stanna.
Var det 5 år nu?
Nej, vi var där bara 1 år.
Ni var där 1 år?
Vi hade bara 1 år, ja. Så att sen åkte vi hem. Ja.
Vad gillar du mer än, alltså du sa innan att det är väldigt trevliga människor där. Finns det något annat som du saknar
här?
Från Frankrike?
Ja, alltså det jag uppskattar, det är ju allt detta med att alltså när man lägger upp en tallrik, om man har en buffé eller någonting, så är det väldigt viktigt att man ser vad man har lagt upp. Det ska inte vara ett berg av saker. Nej, utan varje grej ser man som något heligt. Och där ligger en sill, och där ligger en bit avokado, och där en bit tomat. Alltså detta att man är nöjd med det lilla på något sätt. Och känner en stor njutning av det.
Ja, precis. Då njuter man mer.
Och njuter av det. Och vad smakar det? Alltså man är på något sätt lite mer, har med alla sinnen.
Det är mer mindfulness.
Ja, lite det. Ja, men det är precis det. Man tänker efter, vad är det vi håller på med nu när vi sitter här och äter. Och sen klart att, men jag tror att genom tiderna så har vi ju alltid suttit och talat vid bordet. Men jag tycker ändå att det är viktigt att vi gör det. Och inte stå och äta och ta något en passant eller framför tvn. Utan det ska bli liksom en stund av gemenskap. Och då kan man gärna kommentera lite den mat vi äter. Och vad är detta för något och sådär.
Absolut.
Så att man vågar lägga tyngdpunkt på det.
Ja.
Och det har ju fransmännen alltid gjort. Och de var väldigt sena med att ta in hamburgarkulturen. För det var inte riktigt mat för dem. Nej. Utan den skulle vara liksom biff bourguignon. Alltså det skulle vara sånt där som hade stått och långstekt. Och kryddor och färger. Och
mycket kärlek i matlagning.
Mycket kärlek i matlagning. Och som man hör många, vi har inte tid att laga mat. Det tycker jag är synd. För lägg den tiden på att njuta av dofterna, för det är väldigt belönande. Så behöver man inte jaga andra belöningar.
Nej, absolut, man äter ju verkligen med alla sinnen.
Man äter med alla sinnen och förberedelserna är lika viktiga som själva ätandet.
Och att det då inte riskerar att bli för mycket mat, som man, när man pratar med någon, sitter och äter med en kollega, så äter man utan att tänka på liksom vad det smakar eller hur mycket man äter ibland.
Ja, visst. Det, det blir mer alltså som en rit.
Ceremoni.
Det blir en ceremoni, precis. Ja, visst. Absolut.
Åker du tillbaka till Frankrike då?
Ja, jag ska dit i sommar och försöka åka så ofta det går. Nu har det ju varit lite stiltje på den fronten, men förra sommaren var det ju öppet igen. Så att, och man får alltid den déjà vu, alltså man har, det här känner jag igen och det har inte ändrats och man är så glad för det.
Ja. Jag tycker det är så intressant med dig också att du är ju jätteintresserad av kost och det här liksom biologiska och hela den biten, fysiologiska, men du är också en finsmakare har jag hört, så att du du har liksom din matfilosofi.
Ja, det har jag och visst har jag och jag är liksom lite kräsen sådär och har alltid varit och så att jag är inte sån där som glöfsar i mig allt på en gång utan nej, det får vara lite, det ska vara det som passar. Det är väldigt viktigt för mig.
Hur tycker du att vi ska tänka kring mat? För vi lockas ju väldigt mycket av alla olika dieter som kommer.
Ja.
Periodisk fasta, som 5-2 och 16-8 och LCHF och paleo och allt som dyker upp.
Ja, alltså på något sätt så undrar man varför har vi så många dieter? Jo, det är naturligtvis därför att det är väldigt svårt att skräddarsy en diet som passar alla. För vi, trots allt, har vi ju gener som styr oss. Och de är ju lite olika. Och vi är ju fångade i våra gener, det är vi ju. Men vi kan ju ändå, har vi ett fritt liv och kan välja. Men jag tänker att vi har så många koster, det passar vissa personer, passar den kosten bättre och för andra så är det den här. Och jag menar, fastan, alla de här fastekosterna kan man säga, de har ju kommit bara för att folk äter hela dagen och natten också. Så det är ju en liten effekt av det. Men man tänker jag med fastan och sådär, så får man ju vara lite försiktig, för att vi ska ju komma ihåg att mat ger oss kraft. Och den här kraften behöver vi ju hela tiden. Det är ju den vi lever på nu när vi, vad vi än gör. Och det är klart att unga människor behöver mycket kraft och äldre människor lite mer, men de lite mindre, men de behöver ju ändå den kraften.
Exakt.
Och därför så tycker jag det är liksom, det är så viktigt att ha aptit. Det är ett väldigt positivt ord, det ska vi ha. Men sen får det inte bli för mycket. Men det viktiga för mig är att man äter varierat. Alla färger, alla smaker, alltså, för det är lite så som det är tänkt att vi ska göra. Och vi har ju fått denna möjlighet att vi kan bosätta oss var vi än hamnar och var som än finns. Och det är helt enkelt, vi har hela denna vidgade, vi kan bo i Grönland och vi kan bo i tropikerna. Det är samma människor, men man kan anpassa sig och det är rätt fantastiskt egentligen.
Mm.
Och därför får vi försöka hålla igång på olika sätt med denna mångfald.
Tror du vi får i oss all näring via maten, eller behöver man äta tillskott? Och...
Ja, alltså, nej, men har man väldigt extrema dieter så måste man äta tillskott. Och det mest flagranta är väl alltså alla som är vegan och måste äta vitamin B12, för det finns inte i växter.
Precis.
Så att det måste man tillföra sig. Och vitamin B12 behöver vi ju för blodet, men benen och för nerverna. Hjärnan. Så det är ju lite grann det vi får fundera på. Och sen ska man ju äta tillräckligt. Men många äldre tappar ju aptiten och då behöver de kanske tillskott. Mm. Det skulle jag vilja säga att de behöver.
Mm. Ja, precis. Går inte alltid att få i sig.
Nej, det går inte alltid att få i sig. Och i synnerhet som vi inte jobbar lika mycket. Jag menar, på 50-talet så var ju dagskonsumtionen 3000 kalorier. Idag är den 2000. Mm. För vi jobbar inte lika mycket. Vi sitter mer stilla och då får det ju anpassas. Det betyder att då får vi inte lika mycket näringsämnen i oss.
När jag tänker på det själv ibland när man har suttit en hel dag och sen går man och tränar en timme och så känner man sig jätteduktig att man har rört sig en timme. Ja. Sen går man och sätter sig igen.
Ja, det just ju... det. Ja, men det är ett väldigt bra exempel. För att det är ju den här lilla timmen då som är den näsa att det är ständiga lite rör, man går och städar eller man håller på. Alltså det blir ju många steg och det blir mycket rörelse.
Man ska väl resa sig upp en gång i timmen i några minuter? Eller är det ännu ofta kanske?
Ja, kanske ännu ofta. Jag skulle säga en gång i halvtimmen.
Jag stretchar lite.
Stretchar lite och göra någonting. För vi är inte gjorda för att sitta stilla. För det stör sig blodkärlen. De liksom plattas till så det kommer inte fram någon näring och sådär.
Och då får man ju komplikationer sen när man kör den där timmen hårträning.
Ja visst, det får man andra komplikationer. Det blir too much. Ja.
Men man måste
det är en verklig balans. Ja.
Ja, nej men det, jag tänker att du har den matfilosofin att det ska inte vara för svårt.
Nej, för då, det kan inte vara för svårt. Vi måste ha några undantag för att annars så blir det inte av.
Nej.
Så hoppar man av.
Mm.
Och det är väldigt vanligt. Och om man är på väg ner så går man ju upp igen för man vill ha det som det var förut.
Exakt, många dieter är ju liksom lite begränsade. Man ska göra det under en period och sen bara vet man inte riktigt vad man ska göra av det sen. Alltså ska man börja äta som man gjorde innan eller
just det. Ja,
man har kämpat så tyckte kanske inte det var så jättekul. Ja.
Nej, precis. Och jag menar, under den här perioden som man då går följande diet så kan man ju mycket väl... få flera kilo att försvinna. Mm. Men det är på perioden efter som är mer intressant. Mm. Går jag tillbaka igen eller kan jag hålla mig där nere?
Exakt. För det ska hålla liksom i längden.
Det ska hålla i längden. Ofta är det ju så att då kan man inte ha varit för drastisk. Nej. Utan kanske ett halvt kilo i veckan är det man ska sikta på, inte mer. Mm. 2 kilo i månaden.
Precis. Mm. Det är bättre att vara näringsjägare.
Ja, kanske, precis. Ja. Ja, just det. Ja, verkligen.
Ja. Ja, det vill jag ju prata med dig om också. Att du har ju en stor passion för musik.
Ja, det har jag.
Ja.
Jag har ju spelat sedan jag var liten. Och det har varit, det har jag haft med mig hela livet. Mm. Och är naturligtvis glad för det. För att, och då jag började med piano, sen blev det fiol. Och sen när jag träffade min make så började vi spela blockflöjt.
Ah, och, tillsammans?
Tillsammans, ja.
Vad kul.
Och fick vanan att spela blockflöjt. Så vi hade ju blockflöjtsensemble hemma. Och det här är sista gången, sa vi ofta.
Vad roligt att ni hade liksom konserter.
Ja, just det. Vi hade ju det och det var väldigt roligt.
Ja.
Och så där. Så att det är på något sätt, och nu har jag börjat spela folkmusik. Så att det är på något sätt att det är också något som känns som man har det i generna. Och det, man blir inte av med det utan man tycker om det. Alltså.
För du studerade också musik.
Ja, jag gjorde ju
i
det.
I England.
Ja, visst. Ja. Jag började studera där och tänkte att nu ska jag bli musiker på heltid. Och tyckte så framåt det. Men det var bara ett tag, för sen började jag längta tillbaka till läkeriet och medicinstudierna.
Så ja, för när var detta i tiden?
Alltså det var 1967, så att det var på 60-talet.
Och då hade du redan börjat studera?
Och då hade jag redan börjat läsa medicin och hade en medkand. Mm. Och så gjorde jag en liten paus och så åkte jag till en musikskola i England som... Och där så tänkte jag att där stannar jag nu ett par år och kommer ut som en fullfjädrad musiker. Man ska ha
drömmar. Det hade kunnat bli så.
Det hade kunnat bli så, ja. Visst ska man ha drömmar. Men, men sen, man får ha dem mer som en ledtråd och sen händer någonting och så får man ju följa sitt hjärta.
Ja, och man kan ju ändå fortsätta ha gentestet även om man studerar eller gör det som en karriär.
Så känner jag att mycket av det man har gjort som liksom inte blivit någon examen, så det har man ju ändå haft glädje av. Och jag tänker även då nu de här som har gått ner i vikt upp tillbaka på diet, alltså även om man varit ner i vikt ett litet tag så har det haft betydelse under den tiden och sådär. Så att jag menar, man ska inte ångra allt det man har gjort, utan man ska bara vara tacksam. Ja, men jag gjorde ett försök och nu är jag här.
Absolut, man lär ju sig av allt man gör.
Allt man gör har betydelse. Så att det är trevligt med att tacka ja till initiativ. Alltså.
Vad ger det dig? För du måste ju få väldigt mycket positiv respons från... alltså personer du träffar kanske på dina föreläsningar.
Ja, alltså det är väldigt roligt. De kommer fram och frågar om olika saker. Och jag lär mig väldigt mycket av dessa personer. De har liksom, ofta har man ju en öppen stund. Och sen kan det komma fram personer efteråt och anförtro olika problem eller hemligheter. Och det vidgar ju liksom begreppen här och att detta är så stort för många. För det är ju naturligtvis, har vi ingen energi kan vi inte göra någonting. Och har vi smärta kan vi inte göra någonting. Då sitter vi bara och tänker på det.
Exakt.
Så att det är ju väldigt centralt. Och ungefär nästan hälften av alla våra gener sysslar ju med hur vi får mat och hur vi omsätter det och vad som händer sen. Så det är ju liksom fundamentet som vi står på som sen vi kan utgå ifrån. Och
allt börjar i magen.
Allt börjar i magen, ja visst. Så att, och det är mycket connex med hjärnan och sådär.
Den andra hjärnan som
ja, du ja visst. Alltså, så att, och då gäller det ju att förse det med bra signaler. Så att, men jag menar, mår jag inte bra i psyket så är det ofta inte där heller. Och mår jag inte bra där, mår jag inte bra i hjärnan heller. Så att det är väldigt mycket dubbelkommunicerande.
Jag vet när man började prata om det, att allting börjar i magen och hälsan börjar i magen, så var det ju en del som var väldigt suspekta. Liksom tyckte, nej men så kan det ju inte vara. Och så tänkte de kanske inte på att när de drack vin eller en öl så då påverkar det ju hjärnan. Så det är ju liksom ett lysande exempel.
Ja, det är ett lysande exempel, verkligen. Ja. Alltså. Ja, visst. Mm. Så att det du sätter i där, vare sig det är mat eller dryck, det påverkar hjärnan i högsta grad.
Och sen har du ju också en förkärlek för kvinnofrågor.
Ja,
ja.
Jag tycker att jag var ju ganska så ensam kvinna när jag började mina forskningsstudier och hade väl ingen nackdel av det. Men jag såg också hur när kvinnor skulle fram så blev de stoppade. De behövde vara ungefär dubbelt så duktiga liksom och hade ingen naturlig hjälp. Och då så tänkte jag, det där kan ju inte vara riktigt bra, för kvinnor intresserar sig för andra saker än män. Och vi har liksom, vi ser mer tillsammans än vad vi tror. Så därför har jag intresserat mig för kvinnofrågor. Och jag tycker att det finns mycket sådana här myter om kvinnor. Att de är pladdriga och de är allt möjligt. Och tar inte saker på allvar. Men det gör de visst det. Alltså, man måste verkligen intala sig motsatsen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att kvinnor får ha de yrken de vill ha, får tjäna pengar. Och det är fantastiskt vi kan göra i detta land. Vi är inte beroende av att en man ska försörja oss, för det är ju en oerhörd instängd värld.
Som det är i många andra länder.
Som det är i många andra länder. Så att vi har ju kommit långt fram i dessa frågor. Och det ska vi vara tacksamma för, alla de som gick före oss. Och det gäller att förvalta det och fortsätta vidare.
På vilket sätt engagerar du dig i
Jag var med i de här, och då kvinnoförbunden från början var det väldigt mycket med fred och kvinnor för fred, och tyvärr tycker jag att vi har, fredsrörelserna har ju backat idag, så att det känns som en förlorad man skulle vilja fram igen, men det var mycket såna här rent undervisnings, alltså när jag var graviditetsledig så skulle jag, då hade jag ju en tjänst som var tidsbegränsad, och då så sa universitetet, ja, den kommer du bara förlora. Så tänkte jag, det kan man inte vara så, bara för jag är hemma med familjen. Så att då fick jag ju skriva till regeringen och säga att så här kan vi inte ha det, då stänger man ju hemma kvinnor för gott. Och så blev det ju en lagändring. Och så att det var väldigt kul. Man kan påverka. Men
man tror inte det alltid.
Man tror inte det, och det lönar sig inte, och så gör man ingenting. Jo, det gör det. Så. Och det är det som jag tycker är så underbart i samhället idag. Folk lyssnar och är beredda att ändra. De har bara inte tänkt på det. Så, men man måste påpeka det. Det är ingen annan som gör det, utan man får själv.
Man får själv. Det är ju samma sak som jag pratade med en funktionsmedicinsk terapeut här i podden för ett tag sedan, som sa just det, liksom att det var 95% kvinnor som kom till honom, och det han hjälpte dem med var att själva ta hand om sin hälsa.
Jag förstår.
Den här självläkande processen.
Ja, just det. Ja, visst.
För jag tror att idag så, det är så svårt att få hjälp, så att man får själv ta saken tag i egna händer.
Ja, och det är precis riktigt, för att tillvaron är komplicerad och man har väldigt mycket olika saker som ska göras, men så vill man driva en fråga så får man ta tag i det själv, absolut, och det ska man göra.
Ja. Och det, då ska man ju också ha liksom orken och liksom
så att visst, kämpa. Jag visst. Ja. Och var beredd på att man kan få ett nej.
Ja, precis. Liksom.
Men man har i alla fall gjort ett försök då. Och det får vara
viktigt.
Viktigt alltså.
Otroligt viktigt.
Så fortsätter jag ju i dessa, och det är många kvinnor som söker sig tillsammans, så här kvinnogrupper. Det är ju många som är enskilda, frånskilda eller som är ensamma, eller som känner att de behöver ett stöd, och det kan vi ge varandra, så att det tycker jag är fantastiskt.
Kvinnor kan mycket tillsammans.
De kan mycket tillsammans, de har väldigt mycket energi. att det ska hierarki och så, utan här jobbar vi alla ihop.
I alla åldrar.
I alla åldrar, över alla generationer. Det är väldigt skönt. Så att jag tror att det kan bli något positivt av dig.
Det känns också, känns väldigt positivt att avsluta podden med det här, tycker jag.
Ja.
Men jag ska ställa några snabba frågor till dig också, för det gör vi alltid i slutet på den här podden.
Ja.
Så det är ja eller nej, eller du väljer en av de här frågorna. Och då undrar jag om du väljer Sverige eller Frankrike?
Sverige.
Mm. Läsa bok eller lyssna på bok?
Lyssna på bok.
Ja, jag med. Ja. Perfekt när man promenerar eller åker tåg som du har gjort idag också. Och lyssna på en bok.
Ja.
Kaffe eller te?
Te.
Te. Katt eller hund?
Inget.
Inget? Ni har aldrig haft husdjur?
Nej, jag har blivit biten av en hund, så att i så fall blir det katt.
Ja, har man en sån dålig erfarenhet så hänger det med.
Ja. Och det var i Frankrike just.
Var det illa?
Ja visst, det var ju tal om rabies och sådär, så att det var väldigt allvarligt.
Oj, vad otäckt.
Ja, det var väldigt, för att jag kom ner efter sommaren och då var det en chef som bet mig.
Och det är en stor hund också.
Ja, hoppar upp.
Ja, traumatiskt.
Men det fixar sig,
Hoppas du kunnat bearbeta det ändå.
Ja, det fick jag väldigt mycket hjälp med.
Ja. Kvällsmänniska eller morgon?
Morgonmänniska.
Du är morgonmänniska?
Ja.
Hur dags går du upp på morgonen?
Jag går upp 5.
Oj!
Jag älskar denna stund.
Ja, är det för att du vill vara lite för dig själv?
Det är för att jag vill vara lite för mig själv. Och det har jag gjort i flera år. Och jag tycker det började när barnen var små. För då behövde man den där lilla stunden. För jag gick ofta och la mig tillsammans med dem. Men när man då ville ha en liten stund för sig själv, så fick man gå upp lite tidigare.
Jag håller med dig. Jag är precis, alltså jag går inte upp 5. Men jag brukar gå upp i alla fall på helgerna tidigare än min familj, för att få den lilla stunden för mig själv.
Det är
den är guldvärd.
Den är guldvärd.
Men du, tack snälla för den här otroligt spännande och fina intervjun med dig. Tycker jag har lärt mig jättemycket.
Ja, tack Anna. Det har varit så trevligt och helt underbart.
Ja, vad roligt.
Jag vill verkligen tacka.
Tack själv, och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat på den här podden, och den heter som sagt Så mår jag bra, och jag heter Anna Flodberg, och gäst idag var Charlotte Erlandsson Albertsson, och mixa den här podden gör Micke Vedberg. Ha det så bra!